Podplay.
Hej och välkomna till Kick and Rush, Sveriges enda podcast, där vi nu kan avslöja att Expressen ju har en till fotbollspodcast som är då blir Sveriges andra podcast. Och det heter då Rondo med de lite mindre kända Kick and Rush-profilerna Noah Bachner och Therese Strömberg tillsammans med Anne Lavdic som jobbar med Allsvenskan. Det är alltså en allsvensk podcast som också kommer beröra lite internationell fotboll och lite Premier League och sådär. Och därför tänker vi här i Sveriges enda podcast att vi också ska rebranda oss lite grann. Vi känner att det finns ett tomrum i Expressens poddsfär där vi då från och med nu även kommer att blanda in lite svensk fotboll i Kick and Rush. Så med det bytte vi då namn till Kick and Rolle Nilsson. Och ja, vi tänker vi slänger in oss in i hetluften på en gång. Jocke, vad har du att säga om Örebros första omgång här i Allsvenskan?
Jo, men den är lovande, skulle jag säga.
Hur såg Dan Salin ut?
Nej, men Nordin Gerzic var helt otrolig på topp faktiskt.
Ja, och Petter, du hade ju en bra spaning där på Mats Rubart i AIK.
Ja, det är ju en sån här modern, spännande ytter. Men jag är så orolig för hans off-the-field-beteende. Han håller ju på mycket med sin musik. Jag undrar om han kan verkligen hålla fokus på Gnaget. Man vill ju se Råsunda liksom riktigt eldas igång. Jag är osäker på om Rubart är rätt kille att göra det den här säsongen.
Mer om det här och mycket annat i Kick and Rolle Nilsson.
Är du med, Peter?
Ska jag klappa eller?
Ja, det kan vi göra. En, två, tre. Det var absolut inte klappa. Det var bara kul att se vad vi skulle göra. Vi bandar ju dig. Du bandar ju inte dig själv. Nu kör vi. Kick and Rush, Sportexpressens podd om Premier League, tillbaka med mig, Joakim Rydström. Och här i studion mitt mot mig, Pontus Wejnemo.
The one and only.
One take Wejnemo.
Ja, mitt smeknamn.
Och sen så hela vägen från Skåne idag faktiskt, Petter Landén.
Ja, hallå. Nej, jag ska inte prata så. Jag pratar nästan så.
Ja, det är inte så att det var inte jättestor skillnad, Petter, bara så du vet. Nej. Du har redan en väldigt grov skånska.
Jag handlade Duplo second hand härom veckan. Och när jag kom ut för att hämta det så började jag prata med hon, kvinnan som sålde, så tittade hon på mig och sa, var kommer du ifrån någonstans i Skåne? Så sa, jag är från Malmö, så han bara, okej. Okay. Det är lite tyst, jag bara, hur så? Ja, min man är från Osby, men du har ju mycket, vad ska man säga, mer dialekt? Känner att jag hatade henne.
Men du köpte ändå Duplot?
Ja, då hade jag redan swishat.
Ah, okej, okay, fan.
Okay. det var för sent att backa.
Men då, Osby har väl ganska tydlig skånsk dialekt, eller?
Ja, jag har ju mina tydliga åsikter om annan skånska än min. Så kan vi väl säga.
Det kan vi ta en helt annan podd.
Ja, det kan vi göra.
Tänkte jag skulle börja fråga dig, Pontus. Tycker du fortfarande att Chelsea, 1-4 mot Brentford Chelsea, är troligaste Champions League-vinnaren bland Premier League-lagen?
Ja. Ja, jag är som Petter fint visade på Twitter, så förlorade Chelsea med 3-0 va, mot West Brom.
5-2.
Aj fan. Och sen gick de och vann Champions League.
Så du menar att det snarare här var mer, det bara stärkte det sagt.
Ja.
Ja, varför inte?
Förlorade med tre mål. Nu förlorade med tre mål igen. Och det är väl liksom, det är väl så världen fungerar va?
Så yin och yang, ja. Ge och ta.
Ge och ta. Så i år blir det Chelsea.
Ja, men känslan är, även om poänggapet liksom ner till de jagande lagen minskar något, så känns det som att Chelsea har råd att fortsätta gå på ett par sådana här nitar, för de jagar ju ändå inte uppåt i tabellen. Bör kunna hålla minst liksom två av United, Tottenham och Arsenal bakom sig och kunna fokusera på Champions League. Så det finns ju en poäng i det så. Det gör ju inte så mycket för Chelsea att torska 1-4 mot Brentford i the big picture i ligan. Inte en gång i alla fall. Det skulle ju vara betydligt värre för... Ja, vi kommer ju prata om Arsenal. Men deras förlust är ju mycket, mycket tyngre än vad Chelsea säger i sammanhanget.
Ja, men det är väl lite så här att Chelseas förlust nu... Är det verkligen någon inom Chelsea som bryr sig? Alltså, nej, de kommer klara fjärdeplatsen ändå. Det är nog ganska lugnt. Det är inte det här som är fokus.
Den stora frågan är Chelsea, varför finns de som förening nästa säsong? Alltså det finns ju den i oron.
Snacka om att go out with a bang när de sen tar CL-titeln och sen går i konkurs dagen efter.
Ja, det finns ju någonting i liksom det här som när Wigan vann FA-cupen och blev åkte ur Premier League. Fick spela Europa League nästa säsong med såhär championship-lirare. Cal McManaman. Ett riktigt rövhål i fotbollsskor alltså.
Sidospår, Pontus, eller Petter, jag noterade nu, du sitter framför en Skånekarta, men ute i rummet intill så är det också en Sverige, hur karttätt är det här?
Det är faktiskt Norden.
Norden till och med.
Ja, okay. Så att det är ju hela den, så det är hela Östersjöregionen, det vi ska se upp för att Ryssland inte ska invadera, så att säga.
Ja, jag tänkte att det var det vi kunde överlåta.
Norden.
Ja. vi är bort Norden.
Ja, det skiter väl jag i. Jag bor i Stockholm.
Ja, precis.
Jag behöver inte någon jävla Norden.
Det är sant.
Men apropå Chelsea, om det är så att de går i konkurs, ponera, eller vi bara leker med tanken att de går i konkurs och inte längre finns som förening, och så blir det en sån här Milton Keynes dons situation. Vilken stad är det som då kliver in och säger, men vi kan ta över Chelsea?
Har du en tanke? För det känns som att du har en tanke.
Nej, men jag tänkte bara att det skulle vara väldigt kul om typ man någonstans i Kent tog över Chelsea och döpte om klubben till Kentsy.
Du målade upp en ordvits helt enkelt.
Nej, absolut inte. Jag tyckte bara att det hade varit en Kentsy, alltså det är vid havet och... Det var inget jätteroligt skämt, men jag tänker bara...
Ja, men det, okay.
Det är skönt med den självinsikten åtminstone.
Det var inte så mycket skämt heller, det var mest bara fundera. Lite mer som Marcus Tapper brukar lägga upp det så här, haha,
Jag kollar nu de största städerna i England efter folkmängd för att se vilka som inte har ett Premier League-lag. Och där är ju Cardiff då egentligen närmast, tror jag. Alltså jag räknar bort Belfast och Glasgow och sådär. Men Cardiff känns det med Coventry. Coventry.
Ja. Oj. Det behöver vara någonting som ligger ganska nära London, tänker jag. Och det var därför min Kent, liksom Canterbury Sea. Eller Kent Sea. Det blir Kent Sea i och för sig. Men,
Var ska vi komma med detta? Jag känner att det, alltså jag som lyssnar, Petter, bara zonar ut fullständigt.
Ja, men alltså, vi har ju tappat ungefär 85% av lyssnarna redan.
Ja, vi pratar skånska kartor och sånt här. Vi kanske ska komma in på The Juice.
The Juice är att City och Liverpool spelar i helgen. Nu ska det avgöras och så vidare. Vi har redan pratat en hel del om det. Ni pratade om det förra veckan. Men jag bara säger så här. Har ni några sista tankar inför den här matchen? För det, nu är, alltså, den som vinner här kommer ju sannolikt att ta hem Premier League i år.
Jo, så är det. Det är inget snack om saken. Och det är det jag vill komma in på, för att du ska påa mig nu, va, egentligen.
Ska jag påa dig?
Det är inte det vi har kommit
upp med. Jaha, okay, ja, vi kan.
Du bryter vid den fjärde vanliga
vägen. Okej, vi har Petter.
Ja.
Du har ju med dig i programpunkten, borde det här vara tillåtet?
Ja, exakt.
Jag var en fråga bara, men det är ingen sån här superliberal pitch för att allt man vill göra ska man få göra, för då får problem med ansvarig utgivare, utan det är en programpunkt, eller?
Ja, det är en stående programpunkt som vi har för första gången, så får vi se om det någonsin kommer tillbaka.
Okej, då gör vi en liten drumroll här, Johan. Borde det här vara tillåtet?
Till helgens match, jag vet inte om du har noterat det, Pontus, men jag har i alla fall sett exakt vad som kommer att dominera försnacket, undersnacket och eftersnacket, oavsett resultat och händelser på planen. Vad tror du jag pratar om?
Paul Tierney var domare.
Ja, och även Anthony Taylor, huvuddomare.
Ja.
För är det någonting sekten älskar, så är det att snacka domare oavsett utgång i matchen.
Mm.
Det som givetvis har tagits upp är ju dels att Jürgen Klopp och Paul Tierney hatar varandra. Det är ju ganska, det är ju sen gammalt känt liksom. Eller om Paul Tierney hatar Klopp. Ja, kanske. Men Klopp hatar Tierney i alla fall.
Mm. Han är ju känd för att ha sagt att jag har inget problem med domare, jag har ett problem med dig.
Ja, det är ett mobbarbeteende som man kan säga saker. Anthony Taylor och Paul Tierney är båda från The Greater Manchester Area. Anthony Taylor från Withenshave och Paul Tierney från Salford.
Räknar vi fortfarande upp ställen som Chelsea ska flytta till, eller? Nej,
detta är också delat på skånska kartan. Salford utanför Vitemölla. Och så har vi ju Withenshave utanför Önnesjö.
Starkt.
Nej, men själva grundfrågan är ju, ska det vara okej för en domare som kommer från Greater Manchester att döma ett Manchesterlag? Eller ska en domare som i London började kunna döma Arsenal? Eller ska detta förbjudas i grund för att slippa helt sådana här spekulationer? Eller är det liksom en hjärndöd sak som man gör som supporter för att givetvis ska en yrkesman kunna, eller en yrkesperson, bortse från sin geografiska härkomst? Det är egentligen i grund som att säga att jag som Malmöfödd inte kan skriva om ett Malmölag i någon sport.
Men jag är väl egentligen av åsikten att det inte ska spela någon roll, för att är man professionell så är man professionell. Och om man inte kan låta sig själv vara professionell, då ska man inte tillåtas vara på den nivån, helt enkelt.
Nej, precis.
Så någonstans får man ju lita på de är professionella, och det gör man ju såklart.
Ja, men det finns ju inget alternativ.
Men gör man det? Gör man det? Alltså,
inte i stridens hetta såklart.
Diskussionen på sociala medier, jag vet, Twitter är en jävla malström av allt möjligt mög. Men vi måste ju ändå prata om det, för att någonstans så kan jag bara så här, ja, men sätt den regeln för domare då, för att slippa diskussionen.
Ja, men ska man då tillåta den här malströmmen av allt möjligt mög styra över...
Det var väldigt fint.
Ja, det var extremt, extremt fint. Ja. Men ska det styra över... Jag vet inte om jag tycker det liksom.
Nej, fair enough. Jag försöker väl bara provocera fram någonting. För jag är också sur på rationaliteten. Givetvis är liksom inte domarna köpta av City. Och Anthony Taylor är väl typ känt att han är United-supporter dessutom. Han hatar väl både City och Liverpool antagligen.
Då är det ännu mer olämpligt.
Ja, men andra sidan, jag bara gick in och kollade. Jag vet att såna här grejer alltid är faktaresistenta utav helvete. Mm. Men kommer du ihåg att Paul Tierney har dömt City och Liverpool förut, Pontus?
Det gör jag faktiskt inte.
Nej, och inte visat ut James Milner trots att han sparkade ner Bernardo Silva ungefär så här 87 gånger.
Just det, när han eventuellt skulle haft ett andra gult kort.
Ja, efter typ 10 sekunder eller någonting. Ja,
57 minuter eller något, visst.
Då hade inte jag ett problem med domare, då hade jag ett problem med Paul Tierney, kan jag säga. men jag släppte du gick vidare utan att göra tandoperationer och så vidare. Jag kan inte kolla Paul Tierneys exakta stats som var domare, så jag får kolla på hans stats som huvuddomare. Där är de två Premier League-lag som har bäst, eller tre Premier League-lag som har bäst snittpoäng som han dömer, är City, Chelsea och Liverpool. Ingen jättechock får man väl säga. Han har dömt City i 16 matcher, Liverpool i 16 matcher och Chelsea i 12. City och Liverpool förlorar lika ofta när Paul Tierney är huvuddomare. 6,3% av matcherna. City har något högre vinstprocent i matcherna än vad Liverpool har när Paul Tierney dömer.
Så då har alltså City fått fördel här?
På Paul Tierney, ja. Nu ska vi kolla på huvuddomare Anthony Taylor.
Det är det här som avgör hela ligan. Det är där du går igenom nu helt enkelt.
Exakt. Han har dömt i sin karriär Liverpool 45 gånger. Och de tar i snitt 1,98 poäng per match. Förlorar blott 17,8% av matcherna som han dömer. City i sin tur förlorar 28% av matcherna som Anthony Taylor dömer och tar 1,84 poäng per gång.
Så statistiskt sett, på grund av att det finns en stor konspiration, så kommer Liverpool att vinna helgen?
Ja, alltså med tanke på att de har utsett Manchester United-supportarna Anthony Taylor till domare. Statistiken talar för, om man ska bara gå på huvuddomare, att Liverpool vinner den här matchen, för att Liverpool vinner oftare när Anthony Taylor dömer än vad City gör.
Och då kan vi alltså som första podd, vi är också den enda podden då.
Ja, därför har vi ett litet försprång.
Lite försprång. Vi kan gå ut och säga med säkerhet att Liverpool tar hem ligan i år.
Ja, Anthony Taylor kommer helt uppenbart att låta Liverpool vinna med... Liverpool kommer få 2,3 eller 1,9 poäng av Anthony Taylor och City kommer få 1,8 poäng. Och det är det som avgör.
Ja, precis. Jag ville bara få det här sagt för att jag vet hur diskussionen kommer att se ut annars. Jag vill bara kasta ut ren fakta i hur landet ligger. Så kan man bara ta det därifrån. Då kan man liksom ha sina mög-malströms-diskussioner på diverse sociala medier. Men jag ville bara ha det sagt.
Då är vi tillbaka igen. Nu är det så här att Dominic Calvert-Lewin har varit med i GQ Hub Magazine med en trivsam handväska från Chanel för 4 000 pund. Jättefin. Mycket fina bilder. Och det här har ju blivit lite diskussioner kring att han är med i tidningen på covern. Och Daily Mail, när de tog upp det här och skrev om att han har varit med här, kunde inte hjälpa sig själva, utan de var tvungna att nämna då: "It comes amid Evertons woeful run of form has put them at risk of being relegated from the Premier League." Så att man direkt ställer Calvert-Lewins intresse för mode mot hur det går för hans lag. Väldigt förutsägbart att det skulle bli så. Men det är så tråkigt att det alltid dyker upp. Men ja.
Surprise!
men jag tycker att...
Det är inte bara Daily Mail alltså, som är liksom blaskat. Alltså Henry Winter, chief football writer for the Times.
Yep.
Skriver: "Dreadful timing, but not DCL's fault. He's a dedicated professional committed to Everton in the fight against the drop. He can wear what he wants and invariably looks great. But the most important item is ensuring the Premier League badge on Everton's sleeve next season." Ett, varför rider Henry Winter ut i ett luddigt försvar av Dominic Calvert-Lewin? Och varför måste han säga att det är dreadful time? Jag håller också med.
Det dyker alltid upp. Och det är så här, de kan som sagt inte hjälpa sig själva. Det bara blir så här. Det känns
men
så
alltså GQ, det är inte så att de har liksom ringt upp så här: "Vi skickar hem en fotograf till dig. Kan du inte på dig din finaste jeansdress?" Och så bara knäpper vi några bilder. Alltså det här måste ju ha planerats och gjorts för 100 år. prognoser.
Ja, nej, men alltså, så är det ju verkligen. Alltså, jag har en nära vän som jobbar på L. Och jag vet ju för a fact att de planerar liksom sitt omslag ett år i taget, minst. Alltså, de vet vad de ska ha på första sidan i december nu. Så det är klart att det här är ju ingenting som de... Som Petter sa, de har inte skickat hem en fotograf, säger, hi Mike, you wanna take some photos with us please?
Ja, jag har de här fina kläderna jag bara råkade ha hemma, nu kör vi.
Ja, men oaktat det, liksom, hur mycket kan det liksom störa? Alltså, det är väl det vi ska landa i på något sätt. Alltså, Lex Pogbas frisyr-diskussionen. Liksom, jag fattar att Graham Sunne sitter och kokar någonstans här nu. Liksom.
Ja, men det...
You can't tolerate jeans on jeans. Du måste se bilden för att fatta det roliga. Men det är inte så att, jag vet inte, Frank Lampard drar Dominic Calvert-Lewin åt sidan och så här, vad är det som är fel? Du verkar liksom lite off här. Bara, ja, valde jag rätt kulör på Chanel-väskan? Jag är så jävla svårt att tänka. Men spela mig mot valfritt gäng vi kommer få dyngstid mot, boss.
Ja, nej, men det... Danny Montemin was never okay in my time. Nej, men jag tycker att det finns någonting väldigt... det finns någonting... intriguing, tycker jag, i den här, det har blivit den här fashionistans, alltså David mot Goliat-kampen i Premier League, som vi börjar liksom närma oss det där fashionistan mot dinosaurien liksom. Det började någonstans, får man ju nästan se, att den här David Beckham är någon form av ledstjärna till han som tog första steget ut och var flamboyant på ett sätt som andra fotbollsspelare kanske inte var tidigare, inte på det sättet i alla fall, framförallt inte i England. Och där finns det ju liksom, det finns ju oändliga stories om hur man, ja, men Brian Clough som vägrade skriva på ett kontrakt med Gary Macca för att han hade cowboy boots, Sir Alex Ferguson som, ja, men gick ut och sa att Liverpool aldrig skulle vinna någonting för att de hade på sig Armani-kostymer. They're never winning anything. Så liksom, det finns ju någon, den...
Han hade ju rätt i 30 år typ.
Ja, jo, ja, det var inte falskt.
Och det hängde ihop med just kostymerna faktiskt, som han tagit fram statistik på. Faktiskt.
Ja, men det var ju, hela den diskrepansen är ju, den är ju känd och den är omdebatterad och vi vet om det, vi pratar om den konstant i en Pogba versus Graham Sunes match liksom. Men det börjar ju hända någonting annat nu. David Beckham var ju först i ledet på sitt sätt och var väldigt... ja, men han var ju väldigt modintresserad, så kom Fredrik Ljungberg, Harry Kewell, kanske DBCC. I många av de här fallen så var det ju, det var, där var det mycket, lite som Jack Grealish nu, man går in i ett sponsorsamarbete med Gucci, eller som Ljungberg då med Calvin Klein. Och på andra sätt så var det då i alla fall lite macho, eller inte macho, men det var en statusgrej, lite som att jag har Rolex på mig eller jag kör en Lamborghini. Idag är det inte riktigt den... Det är inte det ingångsvärdet man har, eller som man, som Dominic Calvert-Lewin eller Hector Bellerin eller Tom Davis. Ja, de gör det, det här är någonting annat. Det är lite mer ett statement från dem att vi kan vara androgyna och fotbollsspelare. Vi kan vara intresserade av mode och fotbollsspelare. Inte vi ska vara, vi gör alltså samarbeten med, det gör de väl säkert också, men känslan är ju i alla fall inte att det är ingångsvärdet, utan att ingångsvärdet helt enkelt är att jag tar fan den här kampen med Graham Sunes, för jag kan göra det, jag har möjligheten att vara en fotbollsspelare och vara en egen person, jag kan vara både fotbollsspelare och intresserad av mode. Alltså, när vi pratar om de här spelarna som börjar om 2000-talet, alltså David Beckham, Fredrik Ljungberg, det var ju de största stjärnorna i Premier League. David Beckham i alla fall.
Jo, men Ljungberg var ju inte,
absolut,
någon, liksom, alltså, dussinlirare på det sättet.
Nej, verkligen inte. Han var ju otroligt mycket större fotbollsspelare än vad Dom Calvert-Lewin, Hector Bellerin eller Tom Davis är. Framförallt Dominic Calvert-Lewin är ju, det är en bra fotbollsspelare. Tom Davis och Hector Bellerin, not so much. Eller ja, åtminstone inte just nu.
Ja, Bellerin såg ut att vara något annat än vad han blev ett tag. Det får man ge honom.
Ja, verkligen. Men det här är något annat. Det är ju att de kan vara mediokra, tänkte jag säga. Men de kan vara liksom vanliga fotbollsspelare och vara en egen person. Vilket jag tycker är jätteintressant att vi har hamnat här. Och att jag tycker att det är väldigt roligt att man, de kan få vara det. Och att man kan få utrymmet att vara det. Och det känns som att det här är... Det sista slaget mot den konservativa fotbollsidealet någonstans. Det är ju så himla enkelt att vara Graham Sunes eller vara Paul Scholes eller Roy Keane och sitta, och det enda som är förklaringen till en förlust i en fotbollsmatch, det är att spelarna inte vill tillräckligt mycket. De kämpar inte tillräckligt hårt. Det är den enda förklaringen till varför ett lag förlorar en match. Det är så, nej, de kämpar inte, de springer inte tillräckligt mycket, de sparkar inte de motståndarna som vi gjorde. Det är liksom den diskussionen, de har ju liksom förlorat den. Sen är det fortfarande, de är fortfarande väldigt populära pandits såklart, men det är för att det är lätt att vara populistisk. Det är lätt att hitta enkla förklaringar till förluster eller till vinster. Det är lätt att såga någon, det blir populärt, man får med sig folk.
Ja, men det är också en populism som kanske caterar ganska mycket till en kärnpublik som ser dem på tv när man tittar.
Ja, men alltså, verkligen.
Som också känner sig där att liksom, ja, men de här personerna, precis som anledningen till varför Trump gick så bra, för att han talade till en publik han ville nå. Och då kan man använda populistiska argument. Det är lite grann samma grej här, att man känner sig sedd för att någon på tv har okej att
åsikta. Ja, men det är ju väldigt, det är väldigt enkel, det är väldigt enkel analys. Mm. Men de har ju förlorat den panditmatchen. Mm. Alltså den typen av, nu sitter ju Rory Keane där för att han är en rolig gubbe. Folk tycker att det är kul att dela klipp på honom. Mm. Det är inget konstigt i det, men
det är kul.
Ja, det är superkul ofta. Men
Rory Keane är också mycket vassare provokatör än vad de är.
Ah, gud, ja. Ja, ja, verkligen. Den typen av analys, den typen av expertis har ju förlorat sin slagkraft bland fotbollsfansen. Fotbollsfansen har blivit mycket mer initierade, mycket mer kunniga. Man förstår fotbollsanalys på ett helt annat sätt. För det finns tillgängligt. Dataanalys och statistik finns jättelätt tillgängligt. Det finns jättekunniga personer som delar med sig av sina, ja, men av sina, sin kunskap överallt. Och så den matchen har de liksom förlorat. Det är ju, kollar du på Premier League idag jämfört med för 10 år sedan. Idag har vi Sean Dyche som är väl den enda gamla skolans fotbollstränare i Premier League. Rätta mig om jag har fel, men jag kommer inte på någon på rak arm. Roy Hodgson kanske.
Alltså, han är också lite grann en sån här snäll gammal farbror som skulle bara säga, oh, vilka fina kläder du har.
Ja, jo, ja,
alltså,
jag...
alltså, om du lyssnar på, alltså grejen är, vi kan ju ta upp Frank Lampard också och hans uttalanden, ja, som gör att absolut, man fastnar i någon slags gammal skola. Men även Roy Hodgson har ju liksom, jag tycker att några av uttalanden i Watford liksom också har handlat om att så här, spelarna måste kämpa och vi går tillbaka till 4-4-2 och det är fotbollens basala och bla 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 bla. Jag tror att Roy Hodgson har spelat ut sin roll som elittränare. Och det har han gjort sedan ett tag tillbaka, egentligen kanske sista gången i Crystal Palace. Men han är ju en snäll gammal gubbe, så vi kan ju ge honom det i alla fall.
Ja, men ni fattar min poäng, att det är inte, de är inte lika frekvent förekomna i dagens Premier League som de var för 5-10 år sedan.
Absolut inte. Jag bara tänker, jag ska bara gå tillbaka, jag ska vara lite djävulens advokat här. Uppstod det liksom inte någon diskussion, menar du, kring Beckham och Ljungberg då? Det måste ha gjort. Alltså, grejen är att jag kan inte minnas liksom något så tydligt exempel, men det var inte så att det var enbart liksom machopoäng att stå och posera med ett par liksom vita U-frontare.
Nej, gud nej. Absolut inte. De var ju ännu hårdare kritiserade än vad de är nu, skulle jag säga.
Jag kommer ihåg det där, för jag är så pass gammal, så jag gick i gymnasiet när Beckham började typ ha vita skor på sig. Och bara det räckte ju för att det skulle bli liksom, folk blev tokiga. Det var alltså så fruktansvärda homofobiska saker som givetvis sades om både honom och Ljungberg, för den delen. Och även de italienska spelare som liksom hade hårbanden mycket ut och hade fixat håret.
Ja, men det var väl Roy Keane som sa det till Van Nistelrooy, att fan, du kan inte ta på dig hårband, du är i Premier League nu, när Van Nistelrooy kom till United.
Så den sentimenten finns ju fortfarande kvar idag.
Men jag tänkte bara att du pratade om Pontus, att det grundar sig i någon slags macho, men du menar mer att det är de panditsen, att deras analys grundar sig i någon slags macho-ideal.
Ja, exakt. Jag kanske formulerar mig luddigt.
Nej, men det är bara, jag vill förstå. Ja. Okej. Okay. Om jag fortsätter att vara cyniska då. Ja. Calvert-Lewin, Hector Bellerin, Tom Davis. Är det inte bara att de är liksom woke capitalism och försöker slå mynt av en trend som är nu?
Ja, kanske. Men
bara än att de är liksom egna människor.
Nej, jag tror att det finns att Beckham och Ljungberg, de gick ju i främsta ledet. De var ju på ett sätt, ja, men minst lika modiga, eller vad man ska kalla det, genom att våga vara med flamboyant eller våga ha på sig vad man vill, inte bara en tracksuit, Nike upp och ner liksom. Men den typ, även liksom Paul Pogba, hans frisyrer liksom, det är inte samma statement som det är att klä sig androgynt med en handväska i GQ liksom. Det här är någonting annat, även om det också var väldigt spännande. De bröt mot väldigt många ideal som då fanns i Premier League och som fortfarande finns. Men det här är nästa steg på det. Jag menar inte att de gjorde var fel eller att det var dåligt på något sätt. Det var jättebra, och det var liksom de som banade väg för att fotbollsspelare ska kunna få göra vad fan de vill. Men min poäng blir lite att det här är liksom det sista slaget mot dinosaurierna. Att det här är, de har redan förlorat sin fotbollsanalys. Att de har blivit obsoleta i expertisen. Inga fotbollsklubbar fungerar på det sättet längre, att man sätter en gammal spelare på läktaren som får kolla om det är någon spelare i andra laget som är bra.
United hade en sån tränarlösning ett par år.
Ja, det var väl den sista, the last crusader.
Det var det sista slaget.
Ja. Nej, men, och det här någonstans, och nu kliver den här generationen in som man verkligen, de säger, ja, men vi kan göra vad vi är vanliga människor, vi kan se ut och göra precis som vi vill. Och det tycker jag, jag tycker att det är helt spännande. Det finns ju ingen diskrepans såklart mellan Roy Keane och Dominic Calvert-Lewin, mellan de två, eller Graham Souness. Jag tror inte att de så bråkar med varandra om vad de ska, man ska ha för kläder på sig. Men det här ska skapa liksom den här, en ny bild att bryta det idealet av fotbollsspelare, som jag tycker är jävligt spännande och väldigt kul att man liksom kan, vi är på väg in i en annan tidsålder liksom i fotbollen, att det är inte det här idealet om att fan, har du kängor på dig, Jocke? Nu ska de upp på taket så du inte kan hämta dem för att gå barfota hem. Det är liksom, det är så långt bort idag. Och från att tidigare när man, de första stegen som togs var mer att man hade, det var statusgrejer med en Rolex eller en Lamborghini eller att du hade Armani-sko på dig. Nu är det någonting annat. Nu tar man nästa steg att säga, jo men fan, kolla vad vi kan, vad vi kan, hur vi kan uttrycka oss. Inte bara på fotbollsplanen utan också som människor. Liksom. Jag tycker att det är kul. Inte så mycket mer än så. Det var min spaning.
Ja men ny typ av faktiskt ett manligt ideal i en manlig värld.
Ja, men man bryter den barriären, vilket är välkomnande. För det, jag tror verkligen att det är positivt för fotbollen att bryta barriärer och tänka nytt. Sen att ta steg tillbaka kan ju också vara att tänka nytt. Alltså Sean Dyche kan ju mycket väl vara en framgångsrik tränare i Burnley några säsonger. Det är ingenting, alltså...
Nej, men det, ja, precis.
Alla framgångsrika vägar är ju de samma, men att våga testa nytt, att våga ta steg, det tror jag alltid är positivt för fotbollen.
Man måste också tänka på hur djupt sånt här sätter sig även över tid. Om man tar en sån som Fredrik Ljungberg, Zlatan Ibrahimovic gillar ju aldrig honom. Och sättet som han gjorde ner honom på, det var att hela tiden säga att Fredrik Ljungberg var en primadonna. Han kallade honom primadonnan i bestämd form. Och det har ju givetvis att göra med att det var så tacksamt att måla den bilden på Ljungberg. Jag tycker det är så jävla tröttsamt att liksom säga, ja men Ljungberg bara, ja men han gjorde den grejen. Han valde liksom att presentera sig för världen med liksom ett modintresse och fixa sitt hår. Och det han får höra liksom 10 år senare fortfarande liksom att Zlatan var primadonnan. En svinhårt arbetande lagkamrat i landslaget blir bara nedgjort. Det kommer inte gå att göra det på samma sätt framöver, härifrån och framåt, tror inte jag. För jag tror att liksom det finns en större medvetenhet hos spelare att våga
ja,
förstå.
Men att låta fotbollsspelare vara människor och att trivas med sig själva och göra det man tror på. Ja, men man kommer så ofta tillbaka till Graham Potter liksom med de här med dansuppvisningarna i Östersund som uppenbarligen är... Det hjälper till att bygga dig som människa, att uttrycka dig på ett annat sätt. Jag tror att det är positivt. Jag tycker det är kul.
Nu, Petter, det är sista ordet här. För du sitter, jag måste bara förklara för lyssnarna, att du sitter så här tillbakalutat i en läsfåtölj med händerna lite grann så här, fingertopparna mot varandra. Lite grann som att du ska ge oss, alltså du ska ge oss lite råd nu. Råd om livet på något sätt.
Nej, men nästan så här, jag hör det och i grund tror jag att ni har rätt. Men jag är inte säker på att det är sista striden, för att alla reaktioner har motreaktioner och ingenting, alltså om vi var peak woke diskurs 2014 så kom det ju en motreaktion mot det, och det är bara att titta på att Louis C.K. runkade framför folk han hade anställd och var nyligen en grammis. Det kommer gå lite i vågor det där. Man kan tycka vad man vill om Louis C.K. och hela den grejen. Jag bara tar det som ett exempel att jag håller med om att vi rör oss snabbt mot den världen där de här dinosaurierna har förlorat, men att vi kanske har några fler strider kvar innan vi är där.
Jag har en grej i körschemat här som bara står, det står bara Petters andra grej, punkt. Jag kommer inte ihåg vad det var riktigt.
Ja, men grejen är att jag tyckte att det var så mycket kul alltså som hände den här veckan, som var så här liksom, vad ska man säga, det var lite quirky kul och lite dumhet och bara sånt här som svårt att få in i något slags annat segment mer än att det är kul att det har hänt. Och en av mina absoluta favoritgrejer var, har ni hört Thiago Silvas fru Bel Silva försvara Thiago Silva mot en expertkommentator hon inte ens vet vad han är?
Ja, jag har inte hört det faktiskt. Jag såg bara att...
Det är väldigt roligt alltså, för att hon har som en, vad heter sådana på teater? Sufflör, va?
Just det.
Hon läser upp hennes repliker ifall man glömmer det. För att hon har spelat in som en selfie-video. Och det är någon som sitter där och så här matar henne med repliker. Vi kan lyssna på lite. Hon bestämmer sig efter 1-4 förlusten för att hon måste ut och försvara Thiago Silva.
People, telespectador. Men vad telespectador?
Viewers.
Och en av mina favoritgrejer är att när Bill ska säga att he's not a machine, he's a human. Och det låter väldigt mycket som att han säger woman.
Det var jättekul faktiskt.
He's not a machine, he's a woman. Man bara, va? Och sen förstår man, just det är ju human. Mm. Ja, i en värld där Will Smith precis har lappat till Chris Rock för att försvara Jada Pinkett, så tyckte att det här var ett roligt sätt för Bell Silva att visa att man kan göra på ett annat sätt. Hon är så jävla upprörd att hon kan inte vänta på att komma hem från logen på Stamford Bridge, utan måste sitta där med sin oklara tolksufflör.
Det är synd att vi är ett ljudmedium och inte ett rörlig bildmedium, för då har man kunnat visa bilder på Bell Silva och Thiago Silva, för de är väldigt lika varandra, eller?
Ja.
Vart är du på väg, Pontus?
Nej, men jag tyckte bara att de var väldigt mycket så gifta stycke. Mm. Det är fint att ha.
Ja, okay. Ja. Nej, men de är lika varandra. Ja. Det är de.
Det är de.
Dinosaurier och att fotbollsspelare får vara som de var. Vi har ju pratat om Wayne Rooney lite och hans tränargärning. Och att vi är jäkligt imponerade.
Yep.
Men sen, tänk att vara så här korkad britt och få en fråga på tv av Jamie Carragher. Varför tror du inte att Harry Kane talas om liksom en av de största stjärnorna?
I think it's the way Harry Kane is, he's very humble.
That's a good thing, isn't it?
Yeah, no, it's a good thing. He's very humble. But I think what we're seeing nowadays is with a lot of the young lads, they're putting themselves out there on social media and they bring all this attention, and whether it's sponsorship deals and et cetera, and they put themselves out there, where Harry Kane, he's a superstar on the pitch, but he's a genuine, nice, humble guy off the pitch. And I think sometimes people maybe, because they don't see him in his flash cars, or they don't see him, you know, doing what other players do.
Ja, eftersom vi inte ser Harry Kane i någon sportbil eller Armani-kostym, så ser vi inte honom som en av Premier Leagues bästa. Wayne Rooney kan det vara att Harry Kane har vunnit fuck all i sin karriär, som gör att vi inte pratar om honom som en av de stora stjärnorna. Eller? Fy fan, jag blir så otroligt irriterad på hans dumhet. Liksom.
Jag längtar så himla mycket till nästa Gentleman's Quarterly, när Harry Kane står med Chanel-väska och då börjar pratas om, jag ser rubriken framför mig, ja. Premier Leagues best ever, frågetecken, och så är det liksom...
Ja, men Wayne Rooney har ju uttryckt sin oro av att Dominic Calvert-Lewin har tagit Harry Kanes plats i anfallet i England nu till VM i Qatar eftersom han har varit med i GQ. Nej, tänk att vara så jävla korkad att man som britt sitter och säger en sån sak på tv. På tal om det, här är Paul Merson som pratar om Aston Villa.
They got a good team, they should be, you know, this consistency. You turn seven of them defeats into wins, and they're fourth.
Varför har de inte tänkt på det? Varför har de inte bara vunnit? För de förlorar med så jättemycket bättre.
Fy fan. Det var fan det roligaste jag har hört i år.
Det är alltså, det är därför vi behöver fotbollsexperter som Paul Merson. Ibland krävs ett barn för att säga att kejsaren är naken. Om man vill bara vinna sju av de matcherna, så då går det bättre.
Mic drop.
Disney har ju opponerat sig mot de nya anti-HBTQ-lagarna i Florida. Mm. För er som inte har tänkt med, bara i jättekorthet, om jag har förstått rätt också, så är det att i public schools får du inte lära ut om HBTQ. Alltså i grund. Ja, och Disney har uttalat sig mot detta, och Dejan Lovren då, en av världens mest tveksamma fotbollsspelare genom alla tider. Han är en sån perfekt kontraindikator. Allting han tycker är bra ska man akta sig för, och vice versa. Tycker han att någonting är dåligt, så är det nog rätt. Han bestämmer sig för att göra liksom så här. Han ska ta ställning, så han lägger ut en bild på Twitter. Där, för övrigt, hans telefon är på engelska. Han måste ha ändrat från kroatiska till engelska bara för att få genomslag på Twitter, eller hur? Dejan Lovren sitter ju inte med engelska som första språk på sin telefon.
Nej, men det låter ju... Det är det som skaver, det tänkte jag säga. Det var den enda delen som skaver.
Men i alla fall, han skriver: "Just cancel my subscription for Disney Plus. Disgusting Disney. Emoji som kräker och hashtaggen boycott Disney." Det roliga är att han har haft en sån här Disney annual subscription. Så han har ju fortfarande inloggt till den 28 december. Vilket insitinsibit. Lite mindre så här tuff liksom. Så han säger, boykotta skiten. Sen släpper de någon härlig Star Wars-film man kan se i september.
Men jag tänker att det ska göra likadant när Liverpool förlorar Carling Cup-finalen mot Chelsea nu i februari. När de gör det. Ja. Och då ska jag säga... Det här är sista gången jag dricker Carling. Eller nu bojkottar jag Carling, och så har jag bara jättelite kvar i glaset. Mm. Gud vad dåligt tänkte jag, förlåt. Förlåt.
Vi har kvar den, det kommer inte att klippas bort.
Jag hade en rolig tanke från början, det kan hända lite.
Ja, match genomgång.
Oj.
Match genomgång.
Genomgångsmatch.
Genomgångsmatch.
Oj. Match genomgång.
Chelsea-Brentford 1-4 kan vi börja med. Christian Eriksen fick applåder från Chelseas fans när han slog Brentfords första hörna. Tyckte jag var fint. Sen gjorde han matchvinnande 1-2 i 54 minuten. Uppenbart att han är tillbaka i form då.
Mm. Ja, som någon sa, pekade ut på Twitter också, N'Golo Kantés försvarsjobb att ringa och försöka pressa vem det nu är som slår fram bollen, om det är Mbeumo eller Tony eller vem det är som slår fram bollen till Eriksen. Men redan är två spelare som jagar där och lämnar Eriksen helt öppen är ju proof by N'Golo Kanté is the nicest man in the world, att han låter Christian Eriksen göra det. Chelsea, jag vet inte. Alltså, ibland är det ju så här, lag åker på så här orimliga, ologiska förluster. Det kändes verkligen, inte bara så att de inte liksom sprang mer eller inte kämpade mer, men de såg inte påkopplade ut. Liksom. Det var ju verkligen... De befann sig någon annanstans.
Så flera som skrev att liksom Christian Eriksen efter det här, att han kanske är precis rätt person som borde gå in i Spurs tillbaka dit igen i nästa säsong.
Alltså Antonio Conte vill ju inte ha kreativitet genom mitten. Så det är lite svårt att veta var man skulle sätta Eriksen då. Det är om han skulle vara bakom typ Son och Kane, men då måste ju Kulusevski antingen petas eller bli wingback. Och Matt Doherty är just nu världens bästa högerback, så det är ju svårt att argumentera för det.
Jag har en annars en spaning på Chelsea.
Kör.
Mm. Tänk att de går i konkurs.
Och sen så måste de flytta.
Så måste de flytta.
Till annan
stad. Tänker jag, alltså det måste ju vara en stad nära London. Och då ligger ju Essex väldigt nära.
Ja.
Och
vi kan inte ha en stad, alltså, men jag tänker den här jämförelsen med Milton Keynes och Wimbledon. Att det blev ju Milton Keynes Dons. Mm. Så Wimbledon blev Milton Keynes Dons. Och i Essex så finns det en stad. Det kan inte vara en stad med bara ett ord. Det kan inte vara typ Luton. Det går ju inte. Så det måste ju vara liksom Luton. Mm. Ni fattar. Och då finns det en stad i Essex som heter Southend-on-Sea. Så ja. Om de tog över Chelsea så skulle klubben kunna heta Southend-on-Sea.
Ja, jättebra.
Tack.
Och Chelsea förlorade, varför tycker du, Pontus?
men de bryr sig inte.
En annan match som var också ett lag som kanske borde ha gjort bättre ifrån sig, det var ju att Arsenal hade chansen att gå upp till 2 poäng bakom Chelsea men förlorade med 3-0 på Selhurst Park i derbyt mot Crystal Palace. Nu ligger de 5 då efter Spurs, förvisso en match mindre spelad. Men Arteta kallade matchen efteråt för att Arsenals insats var oacceptabel. Var den direkt oacceptabel?
Jag blev faktiskt förvånad över hur svaga de var. Alltså, med tanke på så många spelare som jag tyckte gjort så bra ifrån sig sista tiden. Alltså, vi har ju kunnat med rätta kalla en sån som Thomas Partey för en av ligans kanske bästa spelare senaste månaden. Och han, likt alla andra, det blev så jäkla blekt. Jag vet inte om det är Vera som läste sönder dem fullständigt. Jag ska säga att jag såg bara första halvlek igår, men det räckte ju för att se ett ganska svagt avsnitt av dem och sådär.
Men någon gång kommer vi behöva prata om Vera också, känner jag.
Känner det
och det här
också.
Crystal Palace som ju är väldigt bra. Alltså... De börjar ju få till någonting som är jävligt spännande. Många av de här spelarna känns det som att de är på väg att ta sig någonstans. Det är inte Crystal Palace som det var förr, och det är inte, om man kollar på många av de andra lagen som är strax bakom topplagen, där är det ju ändå hyfsat färdiga spelare som man tänker, ja, men det här, de kommer nog inte gå till något av topplagen, de bara gör det här mittenlaget mycket bättre. Men i Crystal Palace fall så är det, det är fan en jävla sjö av potential där också. Både Vera och Palace har gjort någonting bra med den här truppen. Man har ju verkligen lyckats rensa ut och generationsväxla på ett väldigt spännande sätt. Min känsla är att det här laget har ju inte toppat den här säsongen. Det är ett lag som bara kommer bli bättre nästa säsong. Vi snackar ju inte topp 4 såklart, men topp 10-placering ser jag som fullt trolig med det här. Men med tanke på spelarna de har och vilken utveckling de kan få på de många unga spelarna de har.
Så 9:e plats just nu, bara 9 förluster faktiskt, 13 lika som de tagit om, 37 poäng.
De kryssar ju väldigt mycket, det ska faktiskt sägas, som man tittar på de senaste två åren under Roy, eller egentligen nästan alla år under Roy, de hade en jättebra säsong 18-19 när de tog 49 poäng, alltså med Crystal Palace mot Met. Annars är det 44, 43, 44. Och 11 poäng till är inte någon omöjlighet för Vieras gäng att plocka in. Och jag håller med, det var på förhand en jävligt tuff utgångspunkt på Viera. Alltså det var många spelare med utgående kontrakt. Alltså det kändes som en ganska mardröm att ta över ett lag som kändes som hade... Ja, överpresterat lite de senaste åren sett till liksom Roys tränargärning och allting. Det var dömt att misslyckas, och nu känns det helt plötsligt som, precis som Pontus säger, det finns utvecklingsbarhet och man har smorgonluft konstant egentligen.
Hur mycket är det tack vare Vira då?
Alltså jag skulle säga väldigt, väldigt mycket. Och det är bara titta, kommer ni ihåg vilken tränare som tog upp Crystal Palace till Premier League?
Där. Oj.
säsongen 12-13. Han hade då varit i Premier League med ett annat lag innan, tror jag. Om jag kan komma ihåg. För de åkte ur Premier League 04-05 med Ian Dowie som tränare och var sen nere i Championship fram till säsongen 12-13 gick de upp.
Nu är det så här härligt bra poddradio när det bara blir hit.
Ja, nej, men jag ska säga, det var Ian Holloway som tog dem. Ganska lovable galning. Mm. Men, alltså, sen fick han gå och det kom in ett gäng andra tränare i Crystal Palace. Och detta är alltså tränarna Crystal Palace har haft i Premier League fram till Patrick Vieira nu. Tony Pulis, Alan Pardew, Sam Allardyce och Roy Hodgson.
Det också...
Att klubben inte har upphört att existera än. Är ju liksom...
Royal Flushy tränare på något sätt.
Så att nu kanske äntligen visar Crystal Palace att de har ju liksom en dedikerad fanbas, Selhurst Park är jävla trevlig arena och de har ju gjort helt rätt på alltså övergångsmarknaden. Margay, Michael Olisey, Etze, till och med liksom Jordan Ayew som jag tycker många år har varit en av de mest menlösa fotbollsspelarna som existerar är ju bra.
Ja, det är helt sjukt.
Men det visar ju också det här liksom att alla Premier League-lag har ju pengar. Och tänk vad du kan göra med pengar och ett bra beslutsfattande. Det är sanslöst alltså.
Men vi ska väl hålla oss kvar lite grann kring Palaces motståndare Arsenal då. För att i norra London så spelade Spurs mot Newcastle och vann med 5-1. Det var tredje förlusten i rad för Newcastle. Så det, de ska vara glada att de har 9 poäng ner till strecket. Men däremot så var det tredje vinsten i rad för Spurs nu. Och Conte sa att de är med i kampen om Champions League nu. Vilket var roligt för att numeriskt är de givetvis där. Men stora frågan nu är, vem blir 4? Spurs eller Arsenal?
Sen Conte tog över har jag sagt Spurs. För att jag tror att han är bästa tränaren. Och,
du Therese, att du sa Manchester United för typ så 3 år sedan.
Va?
Va? Har jag sagt det?
Jag ska leta upp det.
Gör det. Jag har sagt att...
Det är nästa avsnitt.
Jag har alltid sagt, jag har väl sagt att Spurs ser sämst ut, men att inte se Spurs när de har Conte vore dumdristigt, typ.
Ja, men parafrasering, så ja, ungefär så. Yep. Mm.
Och nu börjar det väl betala sig då, för det ser ju, nu helt plötsligt ser det ju bra ut. Och det har gjort i flera matcher. Det ser ju skrämmande bra ut med tanke på att Liverpool möter Spurs inom kort. Men, och det gör det ju kanske inte för Manchester United. Arsenal däremot har ju sett bäst ut egentligen. Nu tror jag ju att Chelsea är out of reach och jag tror att de är alldeles för bra. Men det skulle ju vara... Det är inte helt otänkbart att både Spurs och Arsenal går förbi om det är så att både Spurs och Arsenal ser ju bättre ut.
Mm, verkligen. Och 12 maj möts de för övrigt, så det är ju supermatch att se fram emot.
Arsenal har ganska marigt schema kvar också. Chelsea borta, United hemma, Tottenham borta, West Ham borta. Spurs har ju Liverpool borta då såklart. Men i övrigt lite bekvämare. De har ju alltså Villa borta och Villa, det vet vi, det har ju Commerce som sagt att de ska... Turn the trend. I övrigt så ganska trevliga matcher för Spurs faktiskt. Brighton hemma, Brentford borta, Leicester hemma, Burnley hemma, Norwich borta. Det kan nog fan gå Spurs väg. Men jag har ju sagt Arsenal, så att jag håller väl fast vid Arsenal.
Ett annat lag som är på väg och var aspirant på fjärdeplatsen, eller var det ganska länge, West Ham. De vann hemma 2-1 mot Everton. Det blev en tacksam sista halvtimme efter att Michael Keane plockade upp sitt andra gula. Och det vi kan konstatera är väl att det här var en av de matcherna Everton hade behövt ta hem eftersom de har bland annat Liverpool, Chelsea och Manchester United kvar att möta.
Ja, men det var då de andra lagen är för dåliga.
Ja,
så det är ju...
Alltså Everton kommer klara sig på grund av att alla andra...
Alltså, de har ju Burnley imorgon, Everton.
Ja, just det, precis, på onsdag. Ja. Yes, imorgon.
Exakt, Burnley borta. Och om Burnley vinner den, då tror jag att Everton kan rycka. För då finns det liksom ingen botten. Och då kan faktiskt Burnley, som har lika många matcher spelade, vara en poäng bakom. Och Burnley, alltså jag nästan tror mer på Burnleys förmåga att gneta till sig poäng än vad Everton har.
Ödesmatch.
Ja, nej, men på fullaste allvar.
Ja, alltså
på
samma det sätt är ödesmatch.
Som att ligan avgörs för City och Liverpool på söndag, så Everton måste i alla fall hålla undan för att de inte ska ryka. För att jag tror fan att Burnley kan fixa det annars. Alltså. Burnley möter bland annat också Watford kvar att möta, där de kan plocka poäng. Ja, de kan ju, som sagt, och Norwich också.
Och då har Burnley kvar både Watford och Norwich?
Ja.
Oj, oj, oj. Ja, då är det
jag tror mycket mer på Burnleys förmåga att liksom fixa en skitpoäng här och där med vad jag har sett Everton göra. Everton-spelarna uppenbart har ju inte varit inställda eller redo på bottenstrid, och det ligger de extremt mycket i fatet nu, att de Richarlison och gänget trodde att de skulle slåss om Europaplaceringar. Och så.
Ja, sen lägger de ju alldeles för mycket tid på handväskor och sånt där också.
Så jävla tråkigt.
Ja, så det kommer inte gå. Nej, men det är verkligen Lampards hela framtid som fotbollstränare kommer att avgöras imorgon.
Ja, men det är inte helt Det är ingen dum spaning, nej, absolut inte. Alltså, han tackade ju nej till Newcastle och han tackade nej till Norwich för att han tyckte att det är inte utmaningar för mig. Det är inte, jag är på en annan nivå.
Ja, jag tackade nej till Mensa, det var för lätt.
Den självbilden har väl fått sig en liten törn, va? Men om det är så då skulle...
Nej, det har den ju inte. Han är uppenbart så hög på sig själv. Alltså, he smells his own farts.
Ja, men han är sån där som bara går omkring, I'm a winner.
Men resten av världen kommer ju inte säga det på samma sätt.
Nej, det kommer inte göra.
Så är det.
Nej, åker, om Everton ryker med Frank Lampard, då är hans... Ja, men då bör ju hans...
Ja, då är han ju död. Ja. Då är han ju död.
Inte bokstavligt, kära lyssnare, utan bildligt. Sista matchen jag tänkte... det var oväntat mörkt. Det var det faktiskt. Sista matchen jag tänkte vi kunde prata om var Manchester United Leicester slutade 1-1, och där klarade United sig ganska turligt, för att det var ju ett VAR.
Ganska turligt.
Ett VAR som dömde bort Leicesters 1-2 med 10 minuter kvar att spela. Jag såg inte det beslutet. Var det korrekt, eller?
Nej, jag fattar inte vad det var.
Alltså, det är klart så här, det är klart, det finns väl någon som skulle kunna döma en frispark i det läget. Det är ju lite så här, de kämpar om bollen och det är väl en spark på foten liksom, men det är inte odiskutabelt som VAR ska vara liksom. Det är klart att det där var ett felbeslut av VAR. Men ja, det är klart det går att diskutera situationen.
En annan sak jag tänkt på, det här är egentligen bara rent själviskt, men det är så här, fan, City gjorde ju fel som släppte Kelechi Iheanacho. Han har passat jättebra som andra striker i City.
Jag håller med.
Han kan se så jäkla fin ut alltså. Han är bra på att hålla upp bollen, han har bra öga för att slå rätt passningar och allting. Jag tror skolan och Pep, så det där hade kunnat gå skitbra. Och han verkar ju liksom acceptera sekundär roll liksom i Leicester bakom Vardy eller vem det är som liksom egentligen är första striker. Jag vet ju att det är Vardy, men även om de plockar in Patson Daka, han verkar liksom vara fine med att vara en rollspelare eller en truppspel. Jättemisstag att sitta och släppa honom. Han är ju fin som fan.
Så min sista fråga, kommer United klara Europaspel överhuvudtaget?
Ja, men det gör de ju.
Ja, alltså hur långt, alltså är med Europa Conference League finns nu här, alltså. Det är mycket till. Ja,
de 17 första lagen i engelska ligasystemet går ju till någon form av Europaspel.
Men Champions League ska ju nu införa en sån här historisk kvot, att de som missar spel men har bäst historiskt resultat i turneringen får ju... Det är 2 gratisplatser från start 2024 eller någonting.
Ja, jag...
Grattis, Manchester United.
Ja, i helvete.
Ja, men det är så jävla sjukt.
Ja, det är så jävla konstigt.
Så, om man inte trodde det kunde vara mer korrupt. Jo, vänta. Hold our beer. Vi ska göra så här.
Om City vinner Champions League i år så kan ni ju räkna med oss sen när vi är tvångsnedflyttade till League 2. Då är vi där. Mighty, mighty blues.
Ja. Ser vi matchen? Vi konstaterade att vi skulle se matchen ihop i helgen i alla fall.
Ja, vi ska se den. Ja. Ska vi säga var vi ska se den här då?
Ja, kan vi det.
Var någonstans ska vi se den, Pontus? Du skulle boka bord.
Ja, jag får testa. Men jag tänkte ringa Southside på Hornsgatan.
Nu dyker jag in där och säger hej.
Är ni boende i Stockholm eller har vägarna förbi så kan ni alltid komma in och säga hej.
Supermysigt ju.
Vår ångestnivå skulle kunna vara på all time high, så förväntar jag mer så här Russell Crowe bemötande än typ, vem kan vara supertrevlig? Babben Larsson. Förväntar jag inget Babben Larsson bemötande utan Russell Crowe.
Jag älskar det här, vad som ligger överst i huvudet när folk ska ta någonting ur hatten liksom. Och det är bara, ja. Babben Larsson, hon låg
över. Erkänn, Babben Larsson känns, hon är alltid trevlig.
Otroligt trevlig aura, ja, verkligen. Ja. 100% supertrevlig aura.
Russell Crowe, precis på andra sidan.
Ja, faktiskt. Det är varandras motpoler, korrekt.
Bra, då har vi det utrett. Nu ska jag äta timer.
Ja, jag ska gå hem och värma upp kött för sås. Pontus?
Jag ska göra hamburgare.
Gott. Ses om en vecka då? Eller ja, eventuellt ses vi redan helgen då. Om
Pontus dyker med mig. Alltså, han är varje Stockholmskille de senaste 10 åren.
Oj, jag inspirerar av bra burgerställ i Brooklyn.
Ja, förlåt, fick jag in det sista. Vi ses på söndag, pojkar.
Yep.
Hej.
Ha det fint. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.